Vi ska fortsätta idag med det tema som vi hade igår. Vi började igår om Guds nåd. Om vi går tillbaka till det bibelvers som vi började med igår. Johannes. Kapitel 1. Vers 14. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg lika som en ende sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Guds härlighet är utstrålning från ett ljus som är så starkt, så ljust, så om det skulle vara inte vara begränsat, så skulle inget skapat kunna existera. För att kunna skapa världen, universum, så var detta oändliga ljus och denna ljuskraft tvungen att på något sätt dra ihop sig själv. Det kallas på hebreiska tintzug. För att ge plats åt skapelsen utanför honom själv. Och det här är mycket svåra begrepp. Hur kan en obegränsad varelse, om vi kunde kalla Gud för det, som uppfyller allt, skapar någonting utanför sig själv? Det förstår inte jag. Men så var det som hände. För han är inte skapelsen. Skapelsen är någonting utanför honom. Så han uppfyllde ju allt innan skapelsen. Så för att kunna skapa så var han tvungen att på något sätt skapa ett tomrum där inte ljuset hade sådan kraft. För att i det här tomrummet då skapa världen. Och om han skulle sätta på ljuset i sin fulla kraft igen i det här området som vi kallar för världen eller universum, skapelsen, det är både den osynliga världen och den synliga världen, och det som finns i den osynliga världen för våra ögon, det är mycket mer än vad som finns i den synliga världen. Om han skulle sätta på ljuset igen, så skulle hela skapelsen förintas. Skulle inte klara av det. Han uttrycker det till Moshe Rabbeinu och säger: ingen kan se mig och leva. Rabbi Shaul säger: han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Ingen kan se Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Det är omöjligt. om han skulle ge sin fulla härlighetskraft och visa sin fulla härlighetskraft, då skulle vi inte kunna existera längre. Det här är väldigt viktiga begrepp. I hebreiskan så använder man ordet Ein Sof om skaparen. Det betyder den oändlige. Den obegränsade. Och om han skulle vara mer än en, så skulle det ju vara en begränsning mellan en och en annan. Det skulle vara en, om det skulle vara två eller tre i den här guden, skaparen, så måste det finnas en markerad gräns mellan den ene och den andra. Då blir det inte obegränsat längre. Så för att kunna vara obegränsad så måste han vara bara ett. En. Det är omöjligt att det kan finnas plats för någon annan inom gudomen om han är obegränsad. Ingen har någonsin sett Gud. Men Gud kan i reducerat mått uppenbara sin härlighet. Skulle vi kunna be att alla stänger av sina telefoner under konferensen när vi är på möten här, så är vi tacksamma. Visst. Vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en ände, om vi nu tittar på hebreiskan, för Johannes skrev inte på grekiska. Så finns inte ordet enfödd son i Tanakh, du har inte det någonstans. Det grekiska ordet monogenes, som då översatt som enfödd, är en översättning av det hebreiska ordet yachid. Och det förekommer flera ställen, bland annat i Zakaria 10, där det står att de ska se upp till honom som de har genomborrat och gråta och hålla klagogråt för honom som en enda sonen. Det har ordet yachid. Och i de hebreiska översättningarna av den här texten så är det inte frågan om att vara född. Det ordet född är ett konfliktord här. Så om vi går till den hebreiska bakgrunden bakom Johannes evangelium, så är det inte frågan om födelse. Yeshua är inte Guds enfödde son på det sättet att han kan födas av Gud. Utan han är Guds enda son i sitt slag. Och det här är ett begrepp som var innan han dog. Och i stackars översättaren, jag körde för fort. Så han är Guds enda son i sitt slag. Och det är någonting som var innan han dog. Ingen har varit som han. Han skapades av den osynliga guden. Och i princip är det ingen större skillnad mellan att när det talar att det föds någonting eller att han skapar någonting. Det är i princip ingen skillnad. För den oändlige, obegränsade kan inte förändras. Det är ett väldigt viktigt begrepp. Gud är oföränderlig. Han kan inte förändras överhuvudtaget. Det står på flera ställen i skriften. Bland annat Malaki 3:6 tror jag det. Och även Jakobs brev. i vilken ingen förändring äger rum, står det skrivet i Jakobsbrevet. Gud kan inte förändras. Därför så kan han inte föda fram ur sig själv någonting som är en förändring. Så det som då det talas bland annat om att bergen föddes av Gud. Men det är ju inte så att bergen är en del av hans väsen. Utan det är frågan, det är ett bildspråk som talar om skapelse. Allt skapat är begränsat. Det är bara skaparen som är obegränsad. Han har ingen gräns och han förändras inte. Så det här ljuset då som han har, eller som han är, eller som han bor i, som vi skulle kunna kalla ljus. Nu har han ju skapat ljus i den här världen. Olika typer av ljus. För att vi ska kunna förstå och uppfatta någonting av honom. Så det som, när vi talar om vår uppfattningsvärld, till exempel ljus, så är det någonting som vi har lärt oss utifrån våra ögon. Hade vi inte ögonen så skulle vi inte veta vad ljus är. Så det är väldigt svårt att förklara för en som är född blind vad ljus är. Så vi är ju faktiskt ganska begränsade i vår uppfattning om vad ljus är. Det har ju med radiomagnetiska vågor att göra. Ljus. Jag kommer ihåg när vi studerade om ljuset på Teknikum i Växjö. Jag satt och prisade Gud. Tyckte det var så fantastiskt. Vad ljuset är. Egentligen så lär vi oss vad ljuset inte är. För man sa, vi vet inte egentligen vad ljus är. Men det här är det här vi förstår av vad ljuset är. Det är mycket komplicerat. Så Gud har skapat det ljus som vi känner till. För att vi på något sätt ska få en uppfattning om den härlighet som han har i sin avskilda tillvaro. Totalt separerad, totalt utanför allt skapat, allt som vi överhuvudtaget kan begripa. Han är långt, 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 långt utöver det som vi kan begripa. Det enda vi kan få tag på av honom, det är det han uppenbarar. Och all uppenbarelse av den oändlige är begränsad. Varje gång han visar sig så är det i ett begränsat tillstånd. I förhållande till skapelsen. För att vi ska kunna på något sätt få kontakt och gemenskap och uppenbarelse och förståelse av vem han är. Och när det står så här, vi såg hans härlighet. Härligheten från den enda sonen av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Så är det en spegelbild, en reflex. En begränsad del av den oändliges ljus. För ett par veckor sedan så var jag i Afrika. I Ghana. Och jag försökte förklara begreppet Ein Sof. Den obegränsade. Och afrikanska människor är väldigt praktiska människor i sitt tänkande. Väldigt jordnära. Jag tänkte så här, hur ska jag med filosofiska begrepp kunna förklara för dessa kära syskon de här svåra sakerna? Så jag gick tillbaka till hotellrummet efter första mötet och bad till Hashem, min pappa i himlen, och sa: hjälp mig att kunna förklara det här på ett enkelt sätt. Och så kom det en bild. Och då, wow, det här var ju bra. Det förklarar ju väldigt mycket. Så jag började presentera den bilden på nästa möte som vi hade där. Och under tiden jag presenterade bilden så fick jag se mer och mer och mer. Och talade ut det jag såg. Och det blev väldigt bra. Och nu ska jag berätta vad det var. För att vi ska kunna förstå lite grann av Guds storhet. Det står i psalm 84. Kan vi slå upp den? Sista verserna där. Tolv och tretton. Ska läsa på hebreiska och sen tar vi det på svenska. Kishemesh umagen Adonai Elohim. Chen vechavod yiten Adonai. Lo yimna tov leholchim betamim. Adonai tsevaot asrei adam boteach bach. Den evige Gud är sol och sköld. Den evige ger nåd och ära. De som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott. Evige Tsevaot, lycklig den som förtröstar på dig. Här har vi flera begrepp som talar om den här bilden. Du har två namn på Gud. Först står det Hashem, som är det namnet som vi inte uttalar. Vi säger när vi ber eller när vi läser, så säger vi Adonai, som betyder Herren. Men på hebreiska så har vi fyra bokstäver: Jud, Hej och Vav, Hej. Det är det outtalade namnet. Och så har vi det andra namnet på Gud som är Elohim, som översätts som Gud. Så vi har två begrepp på Gud här. Två namn. Och vi har ju lärt oss i tidigare undervisningspass att den oändlige guden uppenbarar sig genom sina namn. Och varje namn som han visar sig genom är en begränsning. Och ju fler namn han har, desto mer begränsad är han. Jag menar, om man kallar sig för pappa, så är det ju en begränsning. Fader är ju en begränsning. Man kan inte vara fader utan att ha söner eller döttrar. Så han är ju beroende av att ha barn för att kunna presentera sig som fader. Annars vore han inte fader. Så begreppet fader, eller titeln fader, eller namnet fader, är en begränsad uppenbarelse av den oändliga. Varje namn är en begränsning. Den talar om något som den oändlige vill uppenbara för sin skapelse. Och då är det inte det andra, det är just det som han vill visa. Då är det begränsat. Så här har vi två namn som är två begränsade uppenbarelser av Gud, som sätts ihop. Och så säger att den här uppenbarelsen av den oändlige som Hashem och som Elohim är sol och sköld. Och det här är ju intressant. Sol och sköld är ju motsatser. Sköld kan du kalla för parasol. Med andra ord, solljuset, eller solen nu som ett Han är ju inte solen. Det är ju inte så att vi tillber solen som många kulturer har gjort och fortfarande gör. Det är inte solen som är Gud, men solen är skapad för att vi ska lära känna den oändlige på något sätt. Och det är väldigt intressant att läsa om solen och lära sig om solen. Solen har 6000 grader Celsius vid ytan. Och inne i kärnan så är det 15 miljoner grader Celsius. Värme. Varje kvadratmeter som når oss av solljuset här är 1000 watt. 1 kilowatt. Det är därför vi bygger solpaneler. För att få tag på energin. Så om du har ett fönster som är 1 kvadratmeter, 1 gånger 1 meter, och sätter den i 90 graders vinkel gentemot solen och solen lyser genom det fönstret, så får du 1 kilowatts värme i huset. Och det här ljuset då från solen kan vara för starkt, speciellt de som lever i varma länder har problem med solen. Här har man inga problem med solen. Man kan se turisterna som kommer till de varmare länderna. Man kan se vilka som är turister. För infödingarna går på skuggsidan av vägen och turisterna går på solsidan. Så när Gud då uppenbarar sig som en sol, så vill han säga att han sprutar värme, ljus till den här skapelsen. Det är hans härlighet. Men det är så pass starkt så det behövs en sköld, det behövs ett skydd. Så därför är han både sol och sköld. För att vi inte ska dö. Han skyddar oss. Kom ihåg hur det var med Moshe när han gick, när han var på berget där. Då sa han så här: jag kommer att låta min härlighet gå förbi dig. Det var inte Gud, det var hans härlighet. Och solskiktet är en typ av sköld, ja. Som vi håller på att förstöra. Och han sa till Moshe Rabbeinu: jag ska låta min härlighet gå förbi dig. Och du ska vara där i grottan, i klippan, där ska vara det en spricka där i klippan. Du ska gå in där och så ska jag täcka över dig. För det är alldeles för starkt för dig. Du kan inte se framsidan på den här härligheten, för då kommer du dö. Men du ska se baksidan. Det är enligt Maimonides betyder det. Du kommer inte se det som är framför mig, utan det som är resultatet av mina gärningar. Baksidan. Det som kommer efter mig, det som är mina verk. Genom mina verk kommer du att lära känna mig. Och det är så vi lär känna honom. Genom det han gör. Och alla namn genom vilka han uppenbarar sig är förknippade med handlingar. Kom ihåg det. Aktioner. Med handlingar. Så nu är det alltså en handling här, en hand som kommer över Moshe. Så att han ska slippa se det starkaste ljuset av Guds härlighet. Det som är framför honom. Och han får bara se det som är bakom honom. Och sen tar han bort handen. Och då ser Moshe Hashems härlighet. Och samtidigt så utropar den evige sitt namn. Men han uppenbarar inte sitt namn som Elohim. Utan som Yud-Hei och Vav-Hei, det som vi kallar för Hashem, Herren. Och han säger det namnet två gånger. Hashem, Hashem, El Rahum Vechanun, Erech Apam Vrav Chesed Vemet, Nozer Chesed Lalafim, Nozer Avon Vafesha Vechata Venake. 13 manifestationer av barmhärtighet. En Gud barmhärtig, långmodig och stor i mildhet och godhet och trofasthet. Och så vidare, känner till de här orden. Man kan dem inte på svenska riktigt. Så när Guds härlighet visar sig för Moshe på berget, och han får se baksidan av den här härligheten, så är det nåd, nåd och nåd och nåd och nåd 13 gånger. Prisat vare hans namn. Så det här namnet, Herren eller Hashem, det är hans nådes namn. Och namnet Elohim, det är hans skaparnamn. För det står Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. I begynnelsen skapade Elohim himlarna och jorden. Så när han uppenbarar sig som skapare, så blir det makt. Det blir auktoritet. Det blir en domare. Det blir en som råder och bestämmer. Och som sätter strikta lagar för hela sin skapelse. Det är namnet Elohim. Det är domaren. Elohim kan översättas som den allsmäktige. Så när du sätter ihop de här två namnen här, den här begreppen, så är båda tillsammans sol. För vi läste ju här Hashem, Elohim, Kishemesh och Magen, Hashem, Elohim. För sol och sköld är Hashem, Elohim, Herren Gud. De här två tillsammans, uppenbarelsen av stränghet, makt, bestämmande, dom, kraft, tillsammans med nåd, 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 13 gånger. Det är solen. Han lever. Så när Gud uppenbarar sig själv då som en sol, så är de här två begreppen tillsammans. Vi har både hans stränga sida och hans barmhärtighetssida i samma uppenbarelse som en sol. Så den härligheten som kommer till oss nu, det här ljuset som kommer i sån kraft att det behövs en sköld, det är uppenbarelsen av de här två namnen. Men det är inte allt. Den här bilden då som Herren gav mig i Afrika, det var bilden på en sol. Och så sa jag så här: tänk, nu får du tänka det här, att vi flyttar ner solen till jorden. Och att vi ställer den utanför fönstret här. Att vi har några meter härifrån. Och vi har 6000 grader temperatur vid ytan. Hur skulle det kännas för oss här? Och nu har vi en vägg här emellan oss, som väl är. Men vi har ju förmågan att kunna fantisera. Det är ju det som vi har blivit skapade till Guds avbild på det sättet. Att vi kan skapa i vårt sinne. Så jag tror säkert att alla oss kan på något sätt tänka oss solen här. Och då måste vi inse storleken på solen. Nu har jag inte exakt data här om solens omkrets. Men om vi ska förklara det för ett barn. Och så säger vi så här, hur stor är solen? Ja, om vi skulle ha solen här där den byggnaden är mitt emot där. Och vi skulle börja gå runt solen så skulle vi behöva, då skulle inte hela vår livstid räcka till att gå runt solen. Så stor är solen. Åh! Och så har vi alltså en temperatur på 6000 grader här. Och det här är uppenbarelsen av Hashem Elohim, Herren Gud. Så då är det ju bra att han har skapat en vägg här, så vi slipper bli uppbrända. Och då är det två saker som kommer från solen. Det är ju värme och ljus, två saker. Vi skulle kunna jämföra ljuset med sanningen. För i skrifterna betyder faktiskt ljus sanning. Om vi vandrar i ljuset har vi gemenskap med varandra. Det betyder att vi är ärliga och öppna och uppriktiga och sanna gentemot varandra. Vi luras inte. Ärliga, uppriktiga, sanna gentemot varandra. Och då skulle vi kunna jämföra värmen med kärleken. Men det blir inte bra om vi får för nära här. 6000 grader är ju ganska högt. För att inte tala om 15 miljoner i kärnan. Och då sa jag så här. Om vi gör en öppning i väggen här. Öppnar en dörr. Plötsligt så öppnar vi dörren. Vad skulle hända oss här inne då? Ja, det skulle ju spruta in eld och värme och ljus i det här rummet. Utav solen som är där, bara utanför. Men nu kan vi ju tänka oss att vi skulle kunna klara det här ljuset och elden som kom in här. Vi tänker oss det. Vi har ju den förmågan i vårt sinne. Vi klarar oss alltså. 6000 grader. Och då kanske någon säger så här. Hur är solen? Och så tittar man på den. Och så säger man solen är kvadratisk. För det är ju det vi ser. Är solen rund eller rektangulär? Kvadratisk är inte där, nej. Rektangulär. Det ljus som kommer in till oss här är ju rektangulärt. Tänk om vi gör en bild av en människa. Vi klipper ut eller vi sågar ut i väggen en siluett av en människa. Och då kommer ljuset in som strålar precis av en form av en människokropp. Och då säger vi att Gud ser ut som en människa. Och nu börjar folk i Afrika klappa händerna. Men det gör inte svenskarna. För de ställde nämligen frågan här, hur kan man, du sa ju igår, de var lite sura på mig. Att om du gör en bild av Gud i ditt sinne när du ber, så har du gjort en avgud. Det står ju i Bibeln att du ska inte göra dig någon avbild. Om du gör en avbild av Gud, en man som sitter på en stol, så har du gjort en avgud i ditt sinne. Akta dig, säger Torah. Ni såg ingen bild på Sinai. Se till att ni inte gör någon bild. Ni hör en röst, men ni såg ingenting. Ni får inte göra någon bild som liknar en människa, en man eller en kvinna eller någonting annat. Så om jag gör en bild av Gud som en man som sitter på en stol eller en tron, så gör jag ju en avbild i mitt sinne. Och då blir de sura på mig i Ghana, i Afrika, när jag sa så. Hur ska jag tänka när jag ber då, sa de? För vi har lärt oss att vi ska se som Hesekiel kapitel 1. Och Uppenbarelseboken kapitel 4. Det är profeterna och även två andra profeter som ser Gud sitta på en tron. Och det var ju då som jag bad på ställrummet att ge mig en bild så jag kan förklara det här rätt. Och då fick jag det här. Om vi nu klipper ut en siluett med en man som sitter på en tron, vad är det som flyter till oss? Det är eld och ljus i form av. Men det är inte det som är Gud. Solen är ju mycket större på andra sidan. Det är det lilla som kommer till oss. Det är det som han uppenbarar av sig själv. Varje namn är en öppning i muren. Därför står det i hebreiska texten: Vayikra Abraham beshem Adonai. Och Abraham kallade inuti Herrens namn. Med andra ord, när Abraham bad, så bad han i ett namn, i den eviges namn. Vad bad han i? Han bad genom en öppning i muren. Eller om vi gör det som taket. Nu ska vi flytta solen. Vi flyttar solen uppåt här. Sätter vi solen ovanför oss, ovanför taket här. Vi säger att solen är 50 meter från taket här uppe, ovanför. Och istället för att ha dörrar som öppnas, så gör vi fönster i taket. Då är varje fönster ett namn. Blåser det? Ja, stäng då. Vi kan öppna fönstret i taket. Så genom att vi då får en öppning här i taket, så kan vi genom den öppningen be till Gud. Och det var precis det som står om Abraham, att han bad inom den eviges namn. Eller han åkallade, rättare sagt. Beshem Adonai. Be är ordet, en förkortning för ordet betoch, som betyder inuti. Det kan också betyda genom. Och det kan också betyda med. Det är en preposition i hebreiska. Men det primära uttrycket är alltså inuti. Betoch. Därför står det bereshit bara. I begynnelsen skapade. Be. Så när Abraham bad, så bad han inom den här, vad ska jag kalla det, ljusstrålningen som kom genom den öppningen som fanns i skölden. Och där fick han kontakt med den oändlige, som är på andra sidan, som är så stor så det finns ingen gräns. Nu jämför vi med solen här för att få en liten uppfattning om saker och ting. Nu ska vi titta på en bild. Nu behöver din hjälp här, Petrus. Kan du projicera den bilden som finns i det arkivet du fick där? Den andra bilden. Det här är ett, kallas för livets träd. Med 10 olika punkter 10 olika sefirot. Sefirot. Går det för dig, Petrus? Ja, jag klarar inte det här. Se om jag kan få till det. Ja, jag har inte presentatören längre här. Nu ska jag kunna ta det på datorn där. Det här är det som kallas för sefirot, eller livets träd, de 10 kanalerna genom vilka den evige uppenbarar sig i den här skapade världen. Jag ska citera från Rabbi Ramchal i början av boken Klalim Rishonim. De första reglerna, kan man kalla det, eller generella principer. De här sefirot, de här 10 cirklarna som vi ser här på bilden, är gudomliga attribut. De attribut som han hittade på, inom citationstecken, i enlighet med det behov som finns hos de skapade varelserna. Eftersom de inte är attribut i enlighet med hans fullkomlighet och existens, som är evig och verklig, utan det är attribut som han hittade på eller skapade genom sin vilja och önskan, i enlighet med de behov som finns hos de skapade varelser som han ville skapa. Förstår vi det? Det här är alltså inte Gud själv, men det är kanaler. Det skulle kunna jämföra med fönster i taket, genom vilka han släpper in ljuset från det oändliga ljuset som han är. Det är alltså attribut, men det är inte han själv, utan det är på det sätt han relaterar med skapelsen. De är en samling adjektiv som vi relaterar med Hashem, med honom själv, i enlighet med hans verk, enligt hans handlingar och i enlighet med det vi kan skönja, urskilja utifrån hans handlingar. Till exempel hans regering, eller hans regerande, hans barmhärtighet, hans vrede, hans dom, hans nåd eller barmhärtighet, hans kunskap och resten, alla andra av handlingar genom vilken han handlar i den här världen. Och jag vill stryka under det här. Guds vrede är ingen känsla. Det är en handling. Guds kärlek är ingen känsla. Det är handling. Allt som vi kallar känslor, som vi ser hos våran pappa i himlen, är inte något som han själv har. Utan det är något genom vilken han handlar i den här världen. Därför står det: all min barmhärtighet vaknar. Med andra ord, nu ska jag handla i barmhärtighet. Men det är inte så att han känner så som vi känner. För känsla är förändring. Och Gud kan inte förändras. Han kan inte förändras från att ha varit arg till att bli snäll. För då är det ju en förändring. Men han kan förändra sitt handlande gentemot det skapade. Istället för att handla i det som vi upplever som ser ut som vrede, så vänds det till barmhärtighet och nåd och förlåtelse och annat som vi kan uppleva som känslor. Det är alltså kanaler genom vilka han manifesterar sig i olika handlingar i den här världen. Och nu fortsätter Rabbi Ramchal. Det här var som en kommentar, sista biten där från mig själv. Nu fortsätter jag att citera Ramchal. Men vi måste förstå att de här attributen i människan är karaktärsdrag som är ingraverade i henne. Till exempel bina, förstånd, chokma, visdom, gvura, kraft, chesed, godhet. Kan du dra upp lite? Eller ner, hur man ska kalla det. Kan du göra det mindre? Så vi ser hela. Nej, inte så lite. Men det är så här, alltså typiska drag i människan. Vi hade också en bild där om en siluett av en människa. För de här sakerna har ju vi i våran konstitution som människor. Och då skriver då Ramchal att de här attributen i människan, som vi ser här, tiferet, skönhet, hod, majestät, allt det här finns i en människa. Det finns i oss, ingraverat i oss. Men i den evige, som är välsignad, är det inte så. Det är omöjligt att säga så. För termen karaktär är något som man bara relaterar till skapade varelser och inte med skaparen. Skaparen har alltså ingen karaktär. Därför är dessa attribut i skaparen enbart former av hur ska man översätta supervision? Nej. Nej, det är spanska. Övervakning, där har vi ordet. Vi ska läsa om det igen då. De här attributen i skaparen är inte en del av honom själv, utan det är bara medel genom vilken han övervakar och relaterar. Övervakar sin värld. Och det är ljus förmedlare som lyser över de skapade varelserna. När vi då tänker på barmhärtigheten hos skaparen, välsignad vare han, så är det inte ett attribut i honom. Må Gud beskydda oss från sådana tankar. Utan det är en typ av belysning som han skickar från sig själv. En övervakning som han använder för att övervaka. Och en handling som han gör. Och det är samma sak med ilskan eller nåden eller kunskapen om det som händer. Och alla resten av adjektiv som vi kallar honom med i enlighet med hans handlingar. Alla är typer av belysningar som han lyser med. Genom på vilket sätt han belyser världen med. Som han bestämde. Han etablerade dessa belysningar. Och han uppfann dem. I enlighet med de behov som finns i de skapade varelser som han ville skapa. Ska vi titta på det här trädet igen då? Längst upp har vi tre viktiga saker. Keter, Chochma, Bina. Keter betyder krona. Chochma har vi på högra sidan. Det är visdom. Och på vänstra sidan har vi Bina, förståelse. Och sen om vi då går i en linje på högra sidan rakt ner och en linje på vänstra sidan rakt ner, så har vi två parallella kanaler i olika nivåer. Och det är det som Johannes 1 och 14 talar om. Vi såg hans, och han var full av nåd och sanning. Där har du två kanaler. Genom vilka Guds härlighet uppenbaras i den här världen. Och nu uppenbarar han de här två kanalerna genom sin son. Sin enda son i sitt slag. På högra sidan har vi barmhärtighetssidan. Chesed. Och på vänstra sidan har vi stränghetssidan. Gvura. Gvura är stränghet. Och de här två uttrycks i hans två namn, som är de viktigaste namnen i skrifterna. På vänstra sidan har vi namnet Elohim, som har med makt, skapelse, stränghet att göra. Och på högra sidan har vi namnet Yud-Hei och Vav-Hei, Hashem, den Herren, den Evige, som representerar hans nåd och barmhärtighet. Och det här är alltså två kanaler, två fönster. Och de är tre delar i de här fönstren som ni ser här. Vi har ju tre cirklar på högra sidan. Visdom, godhet och uthållighet. Netzach. Och på vänstra sidan har vi binagvura hod, förståelse eller förstånd, kraft eller stränghet, och hod, det är majestät. Och sen ser vi att de går ihop längre ner och förenas. Yesod, det är grunden. Yesod betyder grund. Och allra längst ner är Malchut, som betyder rike. Det är så Gud regerar här på jorden. Här finns väldigt, väldigt, väldigt mycket kunskap, judisk litteratur och även utanför judisk litteratur. Det finns också missbruk av det här. För all kunskap kan användas fel, det vet vi. Men det jag vill ta upp nu är att vi har en förståelse för att den Evige kanaliserar sin uppenbarelse av sin härlighet i den här världen på två sätt. Och det behövs båda för att det ska bli balans. Därför har vi den här solen då, som beskrivs med två namn. Den Evige och Gud är sol och sköld. Och vi läser också så här, vi kan fortsätta i psalm 84, kan gå tillbaka till den nu då. Den Evige ger nåd och ära. Den som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott. Herre Tsevaot, lycklig är den som förtröstar på dig. Han förmedlar sitt ljus. Och när då Abraham bad, så bad han inom en uppenbarelse av de här namnen. Han bad inom ett av namnen. I det här fallet bad han i den Eviges namn, Abraham. Och till kallade på den oändlige genom det namnet som är en uppenbarelse av honom. Om vi nu tänker på ordet som blev kött och tog sin boning bland oss, satt upp sitt tabernakel eller tempel, sin boning. Han återspeglar den Eviges härlighet, står det skrivet i Johannes 1:14. Så då är han en kanal. Han säger också, jag är dörren, jag är vägen. Han är ju inte målet då. Han är bara en kanal genom vilket vi kan få kontakt med den oändlige. Men han är inte den oändlige. Därför så när vi ber i Yeshuas namn, så är vi inne i honom som är en öppning i taket. Jag skulle vilja säga att Yeshua är alla de här 10 samtidigt. Alla de här sefirot. För du kan se i honom en perfekt reflex av det som den oändlige vill uppenbara i den här världen. Därför säger han, den som har sett mig har sett fadern. Hur kan det vara så? Han är inte fadern. Men om du har ett fönster i taket Och så har du den här solen 50 meter härifrån. Med otrolig ljuskraft och eldkraft som sprutar in. Och så sätter du en spegel här. Med rätt vinkel. Och så tittar du rakt in i den spegeln här. Vad är det du ser? Du ser Guds ljus. Den som har sett mig, han har sett fadern. Och då klappar de i Afrika. Och ju mer spegeln är ren, desto mindre syns det av spegeln. Alla människor är en spegelbild. För vi blir skapade till Guds avbild, står det. Men i hebreiska står det i Guds avbild. Betzelen. Udmut. Så alla vi är speglar. Som återspeglar någonting av detta som vi läser om här. Av Guds attribut genom vilka han uppenbaras i den här världen. Men om spegeln är smutsig så blir det en förvriden bild av Guds härlighet. Och det finns bara en spegel som är totalt transparent, eller man ska kalla det. Totalt ren. Han heter Yeshua. Därför står det Guds enda son. Alla vi andra är smutsiga. Och syftet är att vi ska rengöra så mycket som möjligt. Så att det inte kan synas någonting av oss själva. Och jag tyckte det här var en jättebra bild. Hebreerbrevet 1 och 3. Jag ska sluta snart här. Det står det. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet. Ser du? Spegeln. Och en avbild av hans väsen. Och som bär upp allt med kraften av sitt ord. Har renat oss från synden. Och sitter på majestätets högra sida i höjden. Så när vi såg hans härlighet, vad var det vi såg? Vi såg faderns härlighet. Han var en spegel. Vi såg det som Hashem ville uppenbara i den här världen av sig själv. Men han är inte Hashem. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han är en spegel. Låt oss säga att en människa går omkring och säger att solen är fyrkantig. Jag har sett solen. Skulle han vara en falsk lärare? Nej, för enligt den lilla begränsade uppfattningen om Gud som han har, så är han fyrkantig. Gud har inget huvud. Gud har inga ögon. Gud har ingen näsa. Gud har ingen mun. Gud har inga öron. Gud har inga armar. Gud har inga händer. Gud har inga fötter. Gud har ingen tunga. Gud har inget hjärta. Gud är ingen människa. Det tyckte de inte om i Afrika. De bara tittade på mig så här. Jag sa det. Och sa, varför tittar ni på mig så här? Då skrattade de. Allt vad Bibeln säger om dessa saker är ju mänskliga begrepp som talar om något som är begränsat, något som är i våran värld. Skulle Gud behöva ögon för att se? Skulle han behöva öron för att höra? Han som har skapat ljudvågorna. Alla våra lemmar är till för att vi ska fungera i den här världen. Gud behöver inte fungera i den här världen. Vi har inte rätt att göra en avbild av Gud av en människa. Det är väldigt barnsligt att göra en bild av Gud. Ursäkta. Det är en begränsad förståelse av den oändlige. Vi har en grann, vi hade, inte vi utan vår dotter, hade en granne i Israel med barn. Och den äldre flickan i hemmet hade varit i förskolan. Och där lärde de flickorna och barnen att Gud har ingen kropp. Det är ett av de viktigaste grundprinciperna i judisk tro. Gud har ingen kropp. Och så kom hon hem då så skulle hon förklara för lillebror det hon hade lärt sig. Och så sa hon, Gud har ingen kropp. Han har bara huvud och fötter. Barnsligt. Om du gör en bild av Gud så är du barnslig. Du behöver växa i förståndet. Och förstå att en oändlig skapare är inte en begränsad form. Han har ingen form. Form är en del av skapelsen. Tid är en del av skapelsen. Och tid har med förändring att göra. När det inte finns någon tid så finns det ingen förändring. Han kan inte flytta sig från punkt A till punkt B, för då är det en förändring i tid och rum. Som kan bjuda en espacio i tid. Så när det som kom på berget och visade sig för Moshe Rabbeinu, så var det hans härlighet som flyttade sig, inte Gud. Hålet i taket flyttade sig. Från den punkten till den punkten. Då klappade de i Afrika när de såg det. Men solen flyttade sig. Det var bara hålet som flyttade sig. Strålningen flyttade sig. Men solen var likadan hela tiden. Det här var en bild som hjälpte mig att liksom få ner det på ett fysiskt plan, de här andliga svåra begreppen. Och jag hoppas att den kan hjälpa oss också. Yeshua svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan. Nu. Och ni har sett honom. Filippos svarade, Herre, visa oss fadern. Det är Johannes 14:6 om vi vill läsa. Och framåt. Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. Yeshua svarade, så länge har jag varit tillsammans med er. Och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Må Hashem ge oss uppenbarelsens ande till kunskap om sig själv. Må han ge oss visdom. Må han ge oss ett utökat förstånd och sinne. Och må han bryta sönder våra begränsade tankesystem. Så att vi kommer ut ur vårat fnuttigt tänkande när det gäller hans närvaro i våra liv och i den här skapelsen. Han uppfyller allt och alla med sin närvaro. Han är Gud uppe i himlen och nere på jorden, ingen annan. allt vad som händer är en del av hans plan. Allt vad som händer är del av hans plan. Han har total kontroll över hela sin skapelse. Må Herren hjälpa oss att förstå vem han är och samarbeta med honom och komma djupare in i gemenskap med honom i hans nåd. Vi ska fortsätta andra sessioner och tala mer om nåden. Men jag vill ha det som en bakgrund för att förstå lite mer av det som jag kommer att tala om. Tack ska ni ha, och Herren välsigna er på alla sätt.